At the conclusion of Elder Anderson,
efter Elder Andersons tal sjunger kören Precious Savior. De leds av Ryan Eggett och ackompanjeras av Ellen Abatangelo. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Natalie Stouter. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Elder Neil Anderson utnämndes till apostel i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga den 4 april 2009. Elder Anderson verkar som seniormedlem i presidentskapet för de 70 innan han kallades till de 12. Han kallades som medlem i de 70 korum i april 93 vid 41 års ålder. Innan dess ledde han kyrkans verksamhet i södra Brasilien och i västra Europa. Han har också haft överinseende över kyrkans verksamhet i Mexiko och Centralamerika. Tidigare verkade han som verkställande direktör vid kyrkans AV-avdelning. Han talar franska, portugisiska och spanska, förutom sitt modersmål engelska. Innan han kallades som generalauktoritet verkade han som missionspresident i Frankrike-missionen Bordeaux och som president för Tampa stav i Florida. Elder Anderson är född i Logan, Utah och uppvuxen i Pocatello på en bondgård där han minns att han arbetade med typiskt Idaho-bondgårdsarbete från morgon till kväll. Han tog examen vid BYU där han erhöll Hinckley-stipendiet och tog magisterexamen i administration vid Harvard University. Efter sin utbildning bosatte han sig i Tampa, Florida, där han verkade inom sitt yrke. Elder Anderson och hans hustru Kathy Williams Anderson träffades vid BYU. De har 4 barn och 13 barnbarn. Elder Anderson, varsågod.
Thank you for that beautiful music. Thank you very, very much.
Tack för den vackra sången. Tack så väldigt, väldigt mycket. Mina kära unga bröder och systrar. Jag kan inte se alla era ansikten här i Marriott Center. Och jag kan förstås inte se era ansikten i de tusentals kapellen världen över. Men jag kan känna er godhet och er önskan att göra det rätta. Och er kärlek till Herren och det återställda evangeliet. En av fördelarna med att vara generalauktoritet är att vi har möjligheten att vara med er över hela världen. Under de senaste månaderna har vi sett era ansikten och skakat hand med er på många platser i USA. Vi reste med president och syster Uchtdorf i juni till Östeuropa, Ryssland och Storbritannien. I oktober var vi i Syd- och Västafrika. Och i november så återvände vi från Centralamerika. Det finns en stor rättfärdig styrka bland kyrkans unga vuxna och ungdomar. Ni kan finna tröst i vetskapen att tusentals och hundratusentals andra har samma utmaningar som ni ställs inför och de viktiga mål ni har. Jag älskar er och ber att Herrens ande ska vara med oss medan vi talar om sånt som är viktigt för er ikväll. Jag har levt mitt jordeliv 3-4 årtionden längre än de flesta av er, men det är inte min erfarenhet som för mig hit. Jag inser mina svagheter, men står inför er som en Herrens Jesu Kristi apostel. Ordinerar då med uppdraget att vittna om honom och säga sånt som han skulle vilja säga. Mitt uppdrag ikväll kommer genom frälsens främsta apostel, president Thomas S. Monson. När jag ser på er så tänker jag på mig själv för 37 år sedan. Jag hade just återvänt från min mission i Frankrike. Utan andra resurser än lite lånade pengar hade jag kommit till Brigham Young-universitetet. Jag hade fått jobb som fönsterputsare på universitetsområdet och det skulle dröja 1 år innan jag träffade ljuset i mitt liv, Kathy Williams. Jag kände mig lite ensam och osäker på den väg som låg framför. Jag minns att jag tänkte, hur ser min framtid ut och hur ska jag förbereda mig för den? Med tanke på de här funderingarna så har jag gett mitt budskap ikväll följande titel: Förbered dig för ditt andliga slutmål. När frälsaren levde på jorden talade han ofta om påtagliga saker för att hjälpa sina lärjungar att bättre förstå sånt som var abstrakt och andligt. Han talade om frön och säd och lador och hönor och blommor och rävar och dussintals andra fysiska föremål för att hjälpa människor bättre förstå tro och omvändelse, andlig kraft och frälsning. Han talar inte om flygplan eftersom de inte ingick i hans tillvaro, men president Uchter har tagit igen det under de sista åren. Gett oss underbara budskap utifrån sina egna upplevelser som pilot. Jag har en berättelse om ett flygplan ikväll som lär oss om förberedelser för ett andligt slutmål. För exakt ett år sedan den här veckan, den 15 januari 2009, lyfte US Air Flight 1549 från flygplatsen LaGuardia i New York City på vad som förväntades bli en händelselös tur till Charlotte i North Carolina längs USAs östkust. Flygkaptenen hette Chesley Sully Sullenberger och han förväntade sig att de följande en och en halv timmarna skulle bli en ren rutin. När flygplanet nådde 900 meters höjd så såg han plötsligt något helt oväntat framför sig. En flock väldiga kanadagäss med en vingbredd på nära 2 meter var mitt i flygplanets färdväg. De stora fåglarna träffade planet. Vad ännu värre var, de väldiga motorerna som drog in luft i turbinerna med enorm kraft drog också in de gäss som var i vägen för planet. Det hördes ett fruktansvärt oljud när fåglarna sögs in i motorerna. Sen blev det dödstyst. Motorerna hade stannat. Kapten Sullenberger började genast bedöma hur han skulle kunna landa planet på ett säkert sätt. Först övervägde han att återvända till flygplatsen och sen till en närliggande flygplats som inte var så långt borta. Farorna och riskerna var enorma. Han visste inte hur länge han skulle kunna glidflyga med planet. Han hade bara ett ögonblick att bestämma sig. Kapten Sullenberger bestämde sig för att landa planet på Hudsonfloden som rinner nära New York City. Under de där få sekunderna koncentrerades all hans utbildning, hans omdöme, hans instinkt och hela hans begåvning på landningen som låg framför honom. Planet tappade snabbt höjd och flög bara 300 meter ovanför George Washington-bron. Sen flög han med vingarna horisontellt över vattnet, vände nosen uppåt och lät planet buklanda i vattnet. Planet studsade på vattenytan och stannade sedan i säkerhet, helt intakt. Passagerarna hjälptes ut genom nötutgångarna ut på vingarna. Och planets livbåtar fylldes med luft och båtar från hamnen närmade sig snabbt för att rädda passagerarna. Nyheten var nästan ofattbar. Ett 60 miljon dollars plan var förstört. Men kapten Sullenberger hade gjort en säker landning och alla de 154 passagerarna och besättningen var oskadda, liksom kapten Sullenberger själv. Låt oss liksom Jesus med sina lärdomar jämföra det konkreta med det abstrakta, det materiella med det andliga. Jag vill tala om 3 områden där vår andliga slutmål kan jämföras med den här flygturen. För det första, ni befinner er på en resa genom jordelivet. För det andra så är ni kaptener i Herrens ärende med ett särskilt uppdrag. Och för det tredje, er heliga plikt är att återvända säkert och ha många med er. Nummer 1. Ni är på en resa genom jordelivet. Passagerarna på det här flygplanet börjar inte sin tillvaro när de klev in i planet i New York. De var på en resa redan. Mycket hade hänt i deras liv innan flygturen och mycket skulle hända efter flygturen. På samma sätt så är jordelivet inte början på vår tillvaro och inte heller slutet på den. Vi är på resa. Resan började för mycket länge sedan i en förotillvaro där vi fick vår första undervisning i andarnas värld och förbereddes på att komma fram i Herrens rätta tid. Vi är bokstavligt talat söner och döttrar till himmelska föräldrar. Herren har sagt, jag är Gud. Jag skapade världen och människorna innan det var till i köttet. Ty jag skapade dem i himlen. Poeten William Wordsworth skrev följande vackra ord. Före vår födelse till jordelivets rike har vi lyst i en annan rymd. Ehuru fattigt lottade, dock ej fullkomligt blottade. Med skimmerspår av en förlorad skrud så kommer vi från Gud. Vår förutillvaro var ingen passiv tillvaro. Vi hade val att göra där, liksom här. Vi hade utvecklats och behövde få en fysisk kropp och jordlivets erfarenheter. Vi behövde visa vår villighet att leva i tro. Vår himmelska fader presenterade en plan för oss. Det centrala i planen var hans enfödde sons uppdrag att öppna en väg tillbaka åt oss. Vi godtog faderns plan och gladdes åt den utvalde frälsaren. Våra förutordinerade möjligheter och ansvar bidrar till att forma det som vi ska göra under jordelivet. På sätt som vi inte helt förstod påverkar våra handlingar i andevärlden vårt jordeliv. Vi är nu här i vårt länge efterlängtade jordeliv. Fast vi inte har nu något minne av vår förutillvaro så är den verklig för oss. Inte ens i det här livet så minns vi allt som är viktigt. Minns du till exempel när du sa dina första ord eller tog dina första steg? Kommer du ihåg att du tänkte, mamma bär inte på mig lika mycket som förr. Så om jag ska kunna röra mig som jag vill så är det bäst att jag ställer mig upp och går. Det är inte svårt för oss att djupt inom oss känna att den person vi är inte hade sin början när vi föddes till jorden. Vi är söner och döttrar till Gud. Det finns ett stycke i Alma som beskriver skrifternas roll i att vidga detta folks minne. Våra minnen har vidgats och vi vet att vi har förberedts för det liv vi lever nu. Jordelivet började inte med att vi föddes här på jorden. Och livet slutar inte när hjärtat slutar slå. Vi fortsätter. Den du är, du, den personen som är du, kommer alltid att vara du. Någon kanske säger, men jag tycker inte om mig själv. Tyvärr. Du kan forma den du blir. Och du kan bli mer än vad du är idag. Men du kommer alltid att vara du. Nummer två. Du ska bli en andlig kapten i Herrens ärende. Med ett särskilt uppdrag att fullfölja. Du och jag har ett andligt slutmål. Och därför kan vi inte sitta passivt längst bak i flygplanet på vår resa genom jordelivet. Herren lovade Abraham att alla jordens nationer skulle välsignas genom hans efterkommande. Han talade om de andliga välsignelser som kommit till världen genom oss, som han kallade förbundets barn. Alma skriver att några kallades och förbereddes från världens grundläggning enligt Guds förutkännedom. Har du någonsin undrat, vem är det som är jag? Varför känner jag som jag känner? Varför har jag valt att tro helt och hållet på Herren Jesus Kristus? Varför väljer jag att hålla hans bud när andra inte bryr sig om dem? Varför känner jag som jag gör för Mormons bok? Varför hoppar orden upp från sidorna i skrifterna och går rakt in i hjärtat när andra är nästan helt likgiltiga inför den här heliga boken? Varför har jag varit villig att ingå heliga förbund genom dopet, ingått förbund i templet och för många av er verkat som missionär? Du var förutordinerad till att ha evangeliet i ditt liv. Att vara en ledare i frambringandet av det återställda evangeliet. Kapten Sullenberger hade över 19 000 flygtimmar bakom sig den här dagen. När han tänkte på sitt beslut att bli pilot sa han att när han var 16 års gammal, efter att ha bara flugit ett enmotorigt plan i 6 timmar, så visste han att flygning skulle bli en del av hans liv. Acceptera att du har ett evigt betydelsefullt slutmål, ett andligt slutmål. Läs din patriarkaliska välsignelse, som sades om drottning Ester fordon. Du har kommit just för en tid som denna. Tro på det och ta det till dig. Insikten om vem du är och vem det är meningen att du ska bli gör det inte till kapten i Herrens sak. Det finns hinder och frestelser som är mycket mer förrädiska än en flock stora kanadagäss som skulle kunna hålla dig borta från ditt mål. Du måste vara på din vakt. För att bli kapten i Herrens sak så måste du förbereda dig. Och den förberedelsen är inte lätt. Frälsaren sa, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Han sa också, att ta på sig sitt kors är att förneka sig själv all ogudaktighet och varje värdlig lusta och hålla buden. Medan kapten Sullenberger begrundade sin utbildning vid Air Force Academy så sa han, det var en intensiv upplevelse. Vi prövades och fick utmaningar. Och vi fick så ett antal av våra kamrater åka ur programmet. Det fick mig att inse att om jag grävde tillräckligt djupt så skulle jag hitta en styrka som jag inte visste att jag hade. Om jag inte hade tvingats att driva mig så hårt skulle jag aldrig ha fått reda på hur stora inre resurser jag hade. Andliga förberedelser avslöjar dina inre resurser. Det finns kraft i bönen. Det finns kraft i skrifterna. Vi lär oss att gå framåt i tro och att bli mer lydiga. När vi värdigt förbereder oss för och tar del av sakramentet varje vecka förnyas och beskyddas vi av. Vi får den heliga andens oskattbara gåva. Denna himmelska gåva är verklig och helt nödvändig för att vi ska kunna vara trygga. Om att vara flygkapten så talade kapten Sullenberger och sa, det är inte alla situationer som kan förutses. Det finns inte en checklista för allting. Man måste veta det man vet och vad det är man inte vet. Man behöver också förstå hur omdömet påverkas av olika omständigheter. Samma principer kan tillämpas på vår andliga mission. Personliga uppenbarelser som vi får genom den heliga andens gåva vägleder oss genom det oförutsedda när vi ska göra det vi är här för att göra. Och personlig rättfärdighet är absolut nödvändig för att vi ska kunna ha den heliga andens gåva. Vi får inte den heliga andens ledning om vi är nonchalanta i vår lydnad. Det centrala är allt vi tänker och gör är Herren Jesus Kristus. Hans liv är vårt föredöme. Det är tack vare honom som vi kommer att leva igen. Det är genom kraften i hans försoning som vi kan stå rena i vår faders närhet. Vi lär oss att älska vår himmelska fader och hans son Jesus Kristus av hela vårt hjärta, förmåga, sinne och styrka. Jag tycker om orden, den älskar Herren av hela sitt hjärta som inte älskar något i jämförelse med honom och inget utom i förhållande till honom. Jesus sa, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det finns många goda människor på jorden. Det finns många osjälviska människor. Det finns andra som tror på Kristus som vi gör. Vi är inte ensamma om att be till vår himmelska fader eller om att få svar på våra böner. Vår himmelska fader älskar alla sina barn. Men vi får aldrig glömma att det är bara i Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga som Guds prästadöme finns. Endast här finns Herrens profet. Bara här finns den heliga besegningsmakten som gör att familjer kan fortsätta som familj för evigt. Den här utsändningen översätts till 33 språk. Men vi är få till antalet jämfört med de flera miljarder människor som finns på jorden. Petrus kallade oss ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett speciellt folk. Att avfärda eller nedvärdera, det kan man inte göra den speciella roll och det ansvar som du har fått. Du ska vara kapten i Herrens sak. Hålla det återställda evangeliets fana högt. För Herren har sagt att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är en budbärare framför hans ansikte för att bereda vägen för honom. Nummer tre. Din heliga plikt är att återvända säkert och ha många med dig. Mycket av vår andliga mål påverkar deras liv som du hjälper andligt. Vad gjorde kapten Sullenberger till hjälte? Vad gjorde honom respekterad och uppskattad? Var det att han kunde tänka snabbt? Att han gjorde rätt val när motorerna stannade? Var det att han visste hur han skulle hålla vingarna horisontellt medan han landade på vattnet? Ja, det var allt det. Men det viktigaste var att 154 liv kunde lätt ha gått förlorade. Och han räddade dem. Och när han räddade dem så räddade han också sig själv. Kapten Sullenberger sa om passagerarnas liv som han räddade. Abstrakt sett så är 155 bara en siffra. Men när jag såg alla passagerarnas ansikten och deras anhörigas ansikten så insåg jag hur underbart det var att flygturen slutade så bra. Kan vi tillämpa det här på vår mission? Kyrkans medlemmar är mycket generösa när det gäller att hjälpa fattiga och nödlidande, både i kyrkan och över hela världen. Men vårt gudomliga uppdrag, välsignelsen som Herren sa skulle komma till världen genom Abrahams efterkommande, är i huvudsak andlig. Vi ska vända oss utåt och hjälpa andra att återvända till vår himmelska fader tillsammans med oss. Herren har sagt, den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Låt mig läsa från Matteus kapitel 25 och låt oss tänka på vår roll som andliga kaptener och sätta in orden i anden. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig i anden och ni gav mig att äta. Jag var törstig i anden och ni gav mig att dricka. Jag var en främling i anden och ni tog mig emot mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig i anden och gav dig att äta, eller törstig i anden och gav dig att dricka? Då ska kungen svara dem, amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vilka ska du ta med dig? Först och främst, för alla som har möjligheten, så ska ni gifta er och ta med er maka och barn. Det är ert främsta ansvar. Familjen är himlens organisation. För att uppskatta det ansvaret så får vi titta långt bortom det vi ser rakt framför oss. Den andliga inverkan av att fostra en rättfärdig familj kan bara förstås om vi ser till vår släkt, till våra barnbarn, barnbarns barn och ännu längre. Kapten Sullenberger förstod den principen i samband med passagerarnas fysiska liv som han räddade. Han sa: jag känner inte till allt gott som fortfarande finns att göra för de 154 personerna på mitt plan. Jag kan inte föreställa mig vilka bidrag som ska ges till världen av deras ännu ofödda barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Jag vill berätta om inverkan av den andliga förberedelsen av en familj som hade på många generationer. Det här är en bild av Henry Arline. Han levde mellan 1841 och 1919. År 1898, vid 57 års ålder, hörde han missionärerna predika evangeliet i ett skolhus i staten Florida i USA. Han sa till sin fru: för första gången har jag hört sanningen. Han och hans familj döptes. Några år senare så reste de med tåg till Utah, en resa på över 300 mil, för att kunna ta emot templets beseglande förrättningar. Han återvände till Florida och förblev trofast under resten av sitt liv. Hans dotter hette Sophronia Arline Williams och hennes son hette James Bernard Williams. Bernard Williams träffade en vacker ung kvinna, Martha Amen. Hon undersökte kyrkan uppriktigt, fick ett starkt vittnesbörd och döptes. 8 år efter sin vigsel beseglades det i Salt Lake-templet tillsammans med sina 3 barn. Deras lilla dotter hette Kathy Williams, som jag träffade åratal senare vid BYU och vädjade till henne att bli min fru. Vi har nu 4 barn och 13 barnbarn. Jag kommer alltid att vara tacksam mot Kathys rättfärdiga mor och hennes rättfärdiga morfars far, som blev medlemmar i kyrkan och förblev trofasta under resten av sitt liv. De här 2 personerna kände aldrig varandra under jordelivet. De levde i olika tidsperioder. Men de är kaptener i Herrens sak och hjälper till att föra vår släkt med sig tack vare sina andliga val. Det är sant att inte alla får möjligheten att gifta sig under det här livet. Men en evig kamrat har lovats i evigheten åt de rättfärdiga som vill ha den välsignelsen. Det som inte gifter sig kan göra mycket för att föra Herrens verk framåt och föra med sig själar. Den senaste konferensen så sa syster Barbara Thompson, som är medlem i hjälpföreningens generalpresidentskap: när jag gick ut high school hade jag som mål att gå på college, gifta mig med en stilig man och få 4 perfekta och vackra barn. Och som ni kanske vet så fanns det flera av mina mål som inte förverkligades på det sätt som jag hoppats. Jag gick ut college, tjänade som missionär, fick ett jobb, fortsatte min skolgång och arbetade mitt yrke i många år. Men det blev ingen stilig man, inget äktenskap och inga barn. En kollega som inte var medlem i kyrkan sa till mig: varför fortsätter du att gå till en kyrka som lägger så mycket tonvikt på äktenskap och familj? Mitt enkla svar på det var: därför att den är sann. Jag fortsätter att citera syster Thompson: med kyrkan och Jesu Kristi evangelium i mitt liv fann jag glädje och visste att jag gick på den väg som frälsaren ville att jag skulle gå. Sen talade hon om hur hon som ensamstående kunde andligt påverka andra. Hon sa: jag hade möjlighet att i många år tjäna unga kvinnor och kände att det gav mig möjlighet att undervisa och vittna för yngre kvinnor som utvecklade sitt vittnesbörd. Här är syster Thompson för 25 år sedan med Shelley Nielsen, när Shelley var Laurelflicka och syster Thompson var hennes rådgivande. Shelley Nielsen, som nu heter Shelley Nielsen Sager, skrev till syster Thompson över 20 år efter det hon har varit i hennes Laurelklass och uttryckte sin uppskattning. Syster Sager skrev, citat: Jag vaknade 4:15 i morse och tänkte på dig, syster Thompson, och vilket intryck du gjorde på mitt liv. Vi var viktiga för dig. Du visade oss alltid så mycket omsorg och kärlek. Du var alltid så rolig. Och viktigast av allt, vi visste att du hade ett starkt vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium. Syster Sager har nu 5 barn. Syster Thompsons goda inflytande kommer alltid att beröra syster Sager och generationerna som följer. Herren sa: kom ihåg att själarna är mycket värdefulla i Guds ögon. Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk. Och ropa omvändelse betyder helt enkelt att ni hjälper människor att komma tillbaka till Gud. Och endast förde en enda själ till mig. Hur stor ska då inte er glädje vara tillsammans med honom och min faders rike? Och om nu er glädje blir stor över en enda själ, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig? När vi riktar vår uppmärksamhet mot andra, först vår maka, sen våra barn och sen mot andra, lyfter de andligt och hjälper dem att förbli fasta och ståndaktiga, då räddar vi generationer och fullföljer vår eviga bestämmelse. Hur många som kan höra mig nu är återvända missionärer? Det här är Luciano Cascardi, president för Ipiranga stad i São Paulo i Brasilien. Broder Cascardi var 6 år gammal när hans familj döptes i São Paulo. President Cascardi kom till USA i oktober förra året och letade efter missionären som hade undervisat hans familj 40 år tidigare. En sak visste han säkert. Missionären hette Äldste i förnamn. Och genom en rad underverk så hittade broder Cascardi honom. Broder Larry Wilson, en stark ledare i kyrkan från norra Kalifornien. Så här såg de ut för 40 år sedan. Och så här såg de ut i oktober förra året. Tillsammans med president Cascardis far och 2 hans söner. I ett brev till broder Wilson jämförde president Cascardi det faktum att han hittat sin missionär med tanken att hitta en förlorad far efter många år. Sen, med hänvisning till det andliga frö som hade spirat för 40 år sedan och förökat sig och berört så många liv sedan dess, sa president Cascardi: man kan räkna kärnorna i ett äpple, men man kan inte räkna äpplena i en kärna. Vi måste inte vara missionärer för att stärka och upplyfta andra. President Monson lär oss ständigt att sträcka oss ut och rädda människorna omkring oss. Minns ni berättelsen om när han som ung biskop hjälpte någon som inte kom till kyrkan? Se på den här filmen. 2 minuter.
När jag kallade som biskop insåg jag att jag var president för prästernas kvorum och jag ville få alla pojkar att komma. Det fanns en pojke som aldrig kom och jag tänkte för mig själv: jag sitter här med prästerna. De har en rådgivande. Jag låter dem höra lektionen av sin rådgivande. Jag ska leta reda på Richard Castro. Jag åkte hem till honom. Han, mamma och pappa var hemma och de sa att han arbetade i verkstaden West Temple Garage. Jag åkte till Fifth South och West Temple. Dörren var öppen men ingen var där. Jag såg mig om men såg ingen. Då gick jag runt till baksidan och där fanns en sån där gammaldags smörjgrop. Jag tittade ner i mörkret och såg 2 ögon titta upp på mig. Han sa: du hittade mig, biskop Monson. Jag kommer upp. Och han kom upp ur smörgropen. Vi hade ett trevligt litet samtal och jag sa: Richard, vi behöver dig. Du är bra med människor. Och jag vill att alla präster ska vara där. Kommer du? Han sa: jag kommer. Och han kom.
Sedan verkar jag som missionär. Jag beseglas till min hustru i templet. Vi har 5 underbara barn. 2 av dem har verkat som missionär. Jag har verkat som biskop 2 gånger. Mina barn hyser stor kärlek till honom. Och min hustru hyser också stor kärlek till honom. Tack vare det han gjorde för mig. Det är nog en av de största välsignelserna jag har fått i mitt liv.
Vad vi älskar president Monson. Det finns ingen som han. Under oktoberkonferensen sa president Monson: jag tror att det frälsaren säger är att om vi inte mister vårt liv i våra medmänniskors tjänst, så har inte vårt liv mycket mening. Det som bara bryr sig om sig själva förtorkar till slut och mister bildligt sina liv. Medan de som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar och vinner sitt liv därigenom. Slut på citat. Du ska vara kapten i Herrens sak med ett särskilt uppdrag att återvända hem i säkerhet och ta många med dig. Jag avslutar med en personlig upplevelse. Den handlar också om en flygtur. Den 9 november förra året så flög min hustru Kati och jag tillbaka från Guatemala City med ett byte i Miami, Florida. Vi hade ett viktigt möte och det var nödvändigt att hinna med planet i Miami. Vi gav oss av tidigt på morgonen från hotellet utanför Antigua i Guatemala för att hinna med flyget som gick 8:55 till Miami. När vi åkte in till Guantanamo City så var det ovanligt mycket trafik. Vi var rädda att vi inte skulle hinna till flygplatsen i tid. Vi kom fram precis i tid för att hinna med planet. Vi rusade igenom migrationen mot gaten. Och vid gaten fick vi reda på att vår plan inte skulle gå förrän om 1,5 timme. Det hade anlänt sent kvällen innan i dåligt väder. Piloter och besättning behövde en viss tids vila. Med den här förseningen var vi rädda att vi inte skulle hinna med vårt byte i Miami. Vi gick ombord på planet 1,5 timme senare, men när planet hade backat ut från gaten så fick vi veta att det fått något elektroniskt problem i cockpiten. Det gjorde att vi blev ytterligare 40 minuter försenade och vi tog ett djupt andetag och undrade om det fanns någon möjlighet att vi skulle hinna med vår förbindelse. Planet gjorde god fart mellan Guatemala City och Miami. Vi anlände i Miami bara 30 minuter kvar innan det andra planet skulle gå. 30 minuter kändes inte som tillräckligt lång tid, men vi bestämde oss för att försöka. Vi sprang så fort vi kunde och överraskande nog var kön vid migrationen kort. Vi gick vidare till tullen och bad tyst att bagaget som vi drog efter oss inte skulle väljas för inspektion. Våra böner besvarades. Jag tittade på monitorn och såg att vårt flygplan fanns vid gate D3. När vi hade sprungit till D-hallen så kom den mödosamma säkerhetskontrollen. Ja, med skorna, vätska i plastpåsar, laptopen separat. Vi hoppades att säkerhetsmotorn inte skulle ge ifrån sig något ljud när vi gick igenom. Ja, ni har alla gjort det här. När säkerhetskontrollen var klar så var det bara 10 minuter kvar till avgång. Jag tittade upp på monitorn igen. Och till min fasa så såg jag att jag hade tagit fel. Planet skulle inte gå från D3 utan från E3. Vi var i fel hall. Vi var helt slut. Planets dörrar hade förmodligen redan stängt så vi befann oss flera hundra meter bort. Vi undrade om vi skulle ge upp. Men efter att uppmuntra andra så tvingade vi oss vidare mot slutmålet. Vi sprang iväg med bagaget rullande bakom oss. När vi rundade hörnet till gate E3 så hörde vi dem ropa ut våra namn. Dörren var fortfarande öppen. Vi klarade det. På er andliga resa så kommer det att finnas hinder, förseningar och trasig utrustning. Ni kommer att göra misstag. Ni kanske ibland undrar om ni ska kunna klara av det. Tappa inte modet. Ni kommer också att ha hopp och tro och dörrar kommer att öppnas och hinder kommer att övervinnas. Fortsätt. Var ihärdiga. Och framförallt, tro på Kristus och lär er att följa honom och hans profeter. Uthärda, som Nefi säger, med fullkomligt klart hopp. Om ni gör det, så lovar jag er att ni en dag kommer att höra ert namn. Ni kommer att klara det. Vår himmelska fader lever. Vi är hans söner och döttrar. Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Han återställer sitt evangelium genom profeten Joseph Smith. President Monson är hans profet idag. Jag ber att alla himlens välsignelser som väntar er ska bli era när ni förbereder er för er andliga bestämmelse. I Jesu Kristi namn. Amen.